3. Ackordspel. Samtliga som spelar piano eller gitarr föredrar ackordsanalys före utskrivna ackord, förutom informant 9. De upplever inte heller någon större skillnad här i jämförelse med andra. Personlig reflektion. Här upplever alla utom en som spelar ackordsinstrument att ackordsanalys är lättare än utskrivna ackord med noter, vilket jag tycker verkar logiskt med tanke på resonemanget ovan under notläsning på fråga 2. Själv föredrar jag även ackordsanalys och det är långt före noterna. Mängden information som ska läsas är avsevärt mycket mindre och avstånden mellan dessa är större och därigenom blir informationen mer lättläst. Man kan dock som dyslektiker uppleva en liten osäkerhet när det i ackordsanalysen förekommer en annan baston, vilket som i läsningen är bastonen och vilket som är ackordet, då dessa ibland kan blandas ihop på grund av det tredimensionella avkodandet. Det som däremot förbryllar mig lite är återigen informant 9, som föredrar noter och som kan tycka att ackordsanalys kan bli svårt när det kommer till färgningar. Kan det vara så att hennes musikteori inte är så fullt central som den verkar? 4. Musikteori. Användningen av musikteori varierar mellan informanterna, men att man väljer att klara sig helt utan denna i sitt spel överväger. Informant 1, 3, 5 och 8 upplever sig inte alls använda musikteorin även om de behärskar den. De upplever att musikteorin inte på något sätt är central i deras musikaliska verklighet. Informant 8 säger att han inte riktigt kan tänka i sådana termer och informant 3 upplever ett glapp mellan teorin och spelet. Informant 5, som mycket väl behärskar denna, upplever att det tydligt finns ett val. Om han kopplar in teorin så försvinner bilderna. Informant 9 tar även upp detta resonemang, valet mellan känsla eller teori. Informant 2, 6 och 9 använder sig på något sätt av denna i sitt musicerande. Informant 2 gör det främst i inlärningen då hon tar hjälp av denna för att så snabbt som möjligt kunna lämna noterna. Informant 6 har alltid varit väldigt intresserad av teoretiska samband och använder teorin i stor utsträckning. Även informant 9 använder denna i hög grad. De upplever att teorin hjälper dem att se musiken som en helhet. Informant 4 har inte läst eller stött på detta i större utsträckning och kan därför inte uttala sig. Personlig reflektion. De två olika formaten som jag nämnde ovan i fråga 2 är jag övertygad om även har stor inverkan på förmågan att kunna tänka musikteoretiskt. Viss information här bygger på det litterära systemet och är platt i sitt utförande och kanske till och med tillverkad med tanke på att man ska kunna se den som det. För att rent praktiskt kunna tänka i vissa teoretiska led är det till hjälp eller ibland som sagt en ren förutsättning att kunna se informationen framför sig i sitt tänkande, vilket en person med dyslexi kan ha sämre förutsättningar till att kunna göra. Detta ses som en förklaring till att informant 1, 3, 5 och 8 inte upplever teorin central i sin musikaliska verklighet. Man kan den och kan förstå den, men i praktiken i själva användandet av musikteorin i en musikalisk situation kan problem uppstå för att det inte finns en automatisk eller naturlig koppling till den. Informant 5 och 9 beskriver att teori och uttryck är helt olika saker. Dels handlar det alltså om en problematik som kan upplevas härledd till de olika formaten och förutsättningar i tänkandet att praktiskt genomföra vissa typer av resonemang. Dels upplever jag utefter egen erfarenhet och tolkningar utifrån intervjuerna att det även handlar om en annan typ av kartläggning. ett annat sätt att närma sig musiken på och arbeta med den som kommer sig av den högra hjärnhalvans inblandning i strävan efter helheter. Man utgår utifrån helhetsperspektivet, omringar och sedan stegvis går ner till mindre delar och detaljer. Att spela efter en notbild är ofta ett exempel på omvänd ordning, från detalj till helhet, som är ett sätt som i stort är troligtvis det vanliga. Helhetstänkandet och behovet av denna typ av överskådlighet hade jag inte räknat med i den omfattning som resonemanget är representerat i intervjuerna, vilket också styrker antagandet. Till exempel pratar informant 1 om en egen typ av kartläggning av musiken och informant 6 och 9 tar upp behovet och värdet av helheten. Jag tror att kreativiteten, som Kerr och Finer hävdar, kan vara en förmåga starkare än genomsnittet hos personer med dyslexi, i mycket påverkar musikskapandet. För min egen del är detta viktigt och ett område jag uppskattar. Att man ofta inte har regler och teori lika centralt bidrar säkert till en viss upplevd större frihet i skapandet. Detta skulle också till en del kunna vara ett resultat av just kreativiteten. Att man inte lika lätt låtit sig låsas fast för att kunna behålla den totala friheten. Jag upplever här att jag till stor del utgår utifrån hur det låter, gehöret och den klangfärg jag eftersträvar snarare än hur det teoretiskt kan och borde vara. Jag kan, även jag, teorin och kan koppla in den om jag vill, men upplever en större glädje och närhet till musiken utan den. Att kopplingen inte sker automatiskt, som jag vet att den ofta gör hos andra, är jag till viss del tacksam för. Detta ger mig, som jag upplever det, en stor frihet även i det faktiska musicerandet, exempelvis inom improvisation och inom olika tonarter. Se även under punkt 6. 5. Gehör. Gehörspel och utantill sin lärning är sett som samtliga informanter, utom återigen informant 9, i olika utsträckning använder sig av. Det används dock i stor utsträckning av merparten av informanterna. Informant 1, 2, 3, 5 och 8 ser gehör och memoreringsförmågan som sin trygghet och styrka. Informant 3 använder sig nästan uteslutande av detta sätt. Han kan spela allt bara han vet hur det låter, vilket han märkt att inte alla kan. Samma sak gäller för informant 5. Kan han det på gehör finns det inga problem. Han menar att detta är rätt sätt, inom citationstecken, och han sörjer att han inte tränat mer på detta redan från början. Gehörsinlärd musik sitter både bättre och längre än notinlärd, menar informant 1, 2, 3, 5 inom parentes och 8, och till viss del även 4. Informant 2, som är klassisk musiker, har mestadels utgått från noterna, men om hon fick välja skulle hon i flera sammanhang föredra gehöret. De gånger hon sett på gehörsinlärning har hon uppskattat det och även märkt att hon har fallenhet för det. Informant 4 är även han mest van vid att utgå från noterna, men han måste memorera utantill för att musiken ska sitta kvar och vara spelbar. Informant 6 har inte heller utgått så mycket från gehöret. Han vågar inte släppa noterna helt och lita på gehöret. Han upplever sitt gehör som olikt andras, ojämnt. Ibland är det som absolut gehör, lika så hos informant 8, men stress har här negativ inverkan. Informant 1 beskriver att hon tycker sig få en bättre överblick av detta och har en slags egen kartläggning över en låt hon hör via gehöret. Informant 8 skrattar och berättar att det finns klassiska musiker som inte kan spela alls om de inte har noter framför sig, vilket är något han inte alls kan förstå. Se personlig reflektion under punkt 6. 6. Improvisation. Förmågan att improvisera, hitta på och att bara kunna hänga på i musikaliska sammanhang är mer eller mindre över genomsnittlig nivå hos informant 1, 2, 3, 6 och 8 enligt dem själva. Även den starka förmågan att härma tas upp av informant 1, 2, 3 och 6 om man har lite grafiskt stöd. Han upplever sig väl kunna spela och hitta på med kännedom i spelstilen inom respektive genre. Citat. Andra läser noterna bättre, men jag kan spela runt i de noterna och det kan inte de. Han känner sig inte låst på samma sätt. Informant 4 och 7 har inget svar. Och under samtalet med informant 5 och 9 kom vi aldrig in tydligt på ämnet. Personlig reflektion. Ihopslagen reflektion inom gehör och improvisation, punkt 5 och 6. Citat. Andra läser noterna bättre, men jag kan spela runt i de noterna och det kan inte de. Informant 6. Gehörspel och improvisation är uttryckligen övervägande starka musikaliska egenskaper hos informanterna, även utöver det normala som det verkar. Om de här egenskaperna är kompensatoriskt eller naturligt starka förmågor är informanterna själva osäkra på. Jag är däremot övertygad om att det handlar om en kombination av de två förklaringarna. Gehöret är till stor del kompenserande, men framförallt har här det högerinfluerade tänkandet stor roll och en positiv inverkan. En försiktig biologisk förklaring skulle kunna vara att en dyslektiker har större höger hjärnhalva. Som jag tidigare nämnt har ju den högra hjärnhalvan en viktig roll för gehörspel, improvisation och förmågan att uppfatta melodier. Enligt Fagius ansvar den högra hjärnhalvan för den grundläggande musikaliteten, förmågan att uppfatta melodier, tonhöjd, klangfärg och den musikaliska strukturen i dess förlopp och helhet. När man nu som dyslektiker har en större högre hjärnhalva än normalt skulle ju detta kunna ha inverkan på musikaliteten. Helhetstänkande och intuition är också förmågor som hör hemma i denna hjärnhalva. Liksom kreativitet och den skapande förmågan som säkerligen även har en positiv inverkan på improvisationsprocessen. Att musikskapande också skulle kunna påverkas positivt, särskilt med nyare och mer tillgänglig inspelningsteknik, ser jag även som mycket troligt. Detta var tyvärr inget som jag denna gång hade med i intervjumaterialet, men det skulle vara intressant att kartlägga närmare. På en väldigt spekulativ nivå skulle man kunna fråga sig om det tredimensionella sättet att tolka och avkoda sin omgivning även färgar sättet att ta in musiken. Om detta skulle kunna medföra fördelar inom gehörspelet i urskiljandet och upplevelsen av musiken, stämmor och instrument. Det skulle kunna vara så att man har lättare att uppfatta bland annat melodier och musikalisk struktur på grund av detta. Helhetstänkande kan här vara en tillgång i att snabbt få en överblick över musikens struktur, form och riktning, melodilinje och uttryck. Detta är även fördelaktigt inom improvisation. Det finns alltså mycket att utforska inom området. Jag hade genom gehörspel i undervisningen som barn även fått musicera på lektionstid, något som jag tyvärr inte ofta upplevde att jag gjorde. Jag använde gehöret i musicerandet hemma, vilket gjorde att jag fortsatte med musiken. Vidare i informanternas beskrivningar förekommer påtagligt ett musicerande mellan den musikaliska idén av en ton och det praktiska spelet av denna genom det motoriska greppet, som jag väljer att kalla direktspel. Man går här i sitt gehörspel inte vägen via musikteorin, till exempel via tonnamnet. På tvärflöjt spelar jag själv i princip allt bara jag vet hur det låter. Det tog lång tid för mig innan jag förstod notsystemet som barn och jag försökte utgå ifrån den direkta informationen som gick att utläsa, den grafiska tonhöjden som redan nämnts. Jag som liten och även flera av informanterna, även informant 9, beskriver att man hoppar över tonansinformationen för att bara registrera avståndet mellan tonerna vid exempelvis pianospel. Detta fria spel, som jag kallar det, skulle till viss del kunna jämföras med termen soul som Blakesley beskriver att musiker använder för att i sitt spel representera en total eliminering av intellektet till förmån för känslan. Intellektuell träning har till och med en tendens att förstöra de egenskaper som utmärker soul, säger han. Undervisningen förstör den naturliga icke-verbala förmågan genom att den blir allt mer verbal när man kommer upp i högre studier inom musiken. Vuxna litar här mer på den verbala analysen och allt mindre på intuition, vilket är en nackdel för kreativitet och musikinlärning, menar O. Persson. Det fria spelet innebär en stor fördel vid till exempel spel i olika eller svåra tonarter. Här kan det främst vara noterna som tillför det är något mer avancerade tankebanorna och eventuella svårigheter med läsningen. Instrumentets lämplighet för spel av denna sort spelar förstås också in. Här kan det främst vara noterna som tillför det något mer avancerade tankebanorna och eventuella svårigheter med läsningen. Instrumentets lämplighet för spel av denna sort spelar förstås också in. Om jag ser till flöjtspelet så kan man säga att det svåra med förtecknen främst sitter i notläsningsprocessen och den ovana som det ger att då inte stöta på dem lika ofta. Även sättet man från början lärt in detta på påverkar. Att det kommer in senare och att det redan från början läsligt blir i flera led. Om man har musiken mer intuitiv och gehörsmässig hittar fingrarna själv till det hela och halva tonstegen. Denna direktväg som informanterna nämner och använder kan vara en mer eller mindre förutsättning för ett musicerande i det fallen. Detta sätt tror jag även andra icke-dyslektiker kan använda sig av i hörspel. Skillnaden är att vi dyslektiker ofta kan vara mer hänvisade till sättet på grund av den problematik inkopplandet av musikteori i den situationen kan leda till. Vilket medför att detta tillvägagångssätt även blir mer tränat. Direktspelet, som inte tar vägen via teorin, leder till stor frihet i musicerandet. Förmågan att improvisera, utsmycka och bara hänga på, vilket flertalet av informanterna nämner, ser jag kan ha stora fördelar genom detta tillvägagångssätt. Detta sätt, denna kortare väg, kan även leda till att man skulle kunna befinna sig väldigt nära eller rent av närmare musiken, vilket flera informanter upplever sig göra. Flertalet informanter beskriver sig ha väldigt lätt att ha nära till uttryck, bilder och känslor och att detta ofta rent av sker per automatik. Detta skulle ju även det inte kunna vara så konstigt med tanke på tankesättet och återigen den högra hjärnhalvans inblandning. Här sker huvudsakligen hanteringen av känslor, färg och form etc. Även bildtänkandet som personer med dyslexi ju redan har tydligt representerat på grund av att detta naturligt finns i vårt tänkesätt, sker här. Det är nästan slående hur så många av informanterna så ingående beskriver detta sätt att arbeta på helt oberoende av varandra. Jag påstår att sambandet dyslexi och närheten till känslorna och uttrycket i spelet inte är en slump. Andra icke-dyslektiker använder sig säkerligen också mycket av en sådan typ av tänkande i sitt musicerande, men förmågan till detta är starkt hos en dyslektiker och att en lätthet upplevs på grund av förutsättningarna. Om man nu redan i sitt tänkande har så nära till bilder och känslor på ett naturligt sätt, är det ju inte konstigt om detta även påverkar i ett musicerande. Här tycker jag att man kan se en klar fördel tack vare det dyslektiska tänkandet och detta sätt att fungera. Musicerandet tolkar jag hos informanterna till en del vara intuitivt och liksom sitta i kroppen. Detta när det exempelvis gäller periodkänsla och form som informant 6 tar upp. Det motoriska minnet verkar av många informanter användas rätt flitigt. En annan aspekt på att vara närmare musiken är tillvägagångssättet som flertalet informanter tar upp, till exempel informant 2. Det beskriver att de måste kunna musiken extremt väl, vilket kräver ett visst arbete, vilket även informant 5 inte upplever att andra med bättre notläsningsförmåga verkar behöva göra. Han tror inte att de måste kunna sjunga musiken inne i sitt huvud, vilket han anser är ett viktigt redskap. Informanterna talar om en närvaro och ett inre hörande av musiken. Detta skulle även kunna påverka uttryck och framförande på ett positivt sätt och att förkunskapen är stark. Musiken tycks vara djupt förankrad. Gehöret är hos alla utom 9 en starkt utvecklad förmåga som nog dels är kompensatorisk men även kopplad till resonemanget ovan. Man har troligtvis med det tredimensionella bildtänkandets hjälp även en fördel i att snabbt få en auditiv helhet och att hitta samband och mönster på ett direkt sätt, som jag tidigare nämnt. 8 av 9 informanter visar här en talang utöver det upplevda genomsnittet. Informant 9 avviker här. Hon upplever stor problematik kring gehöret. En tänkbar förklaring är att det har med de olika formaten att göra och det tydliga valet emellan dem. Det upplevs en tydlig skillnad i vilket sätt man använder och man använder ett sätt i taget. För informant 9 är förhållandet motsatt mot flertalet av de andra informanternas situation. Informanten är här väldigt förtrogen med noterna, så det är nog hennes sätt. Hon har svårt att på samma gång använda gehöret. Arbetssättet ett sätt i taget råder. Detta har lett till att hon inte utvecklat gehöret som hon på ett sätt inte heller har behövt genom sin goda läsförmåga, vilket hon själv till viss del ser som en negativ följd och på sätt och vis något hon även sörjer. Det inre hörandet av musiken beskrivs som väldigt starkt och tydligt av informanterna. Ibland omnämns att det inre talet vid till exempel läsning inte skulle vara lika starkt hos personer med dyslexi, med tanke på att man huvudsakligen inte utgår från det verbala tänkandet där den inre monologen är en naturlig del. Det oerhört snabba icke-verbala tänkandet sker mycket fortare än det verbala som huvudsakligen sker som talet, linjärt med tiden. Det icke-verbala bildtänkandet är och kan upplevas intuitionslikt och omedvetet på grund av dess hastighet. Hellberg menar att denna dyslektiska värld är tyst och ljudet, talet, är linjärt och att den naturliga inre ljudmonologen måste läras in. Detta tyder på att det inte rör sig om samma typ av inre monolog, den talande, och den musikaliska som informanterna beskriver, eftersom iakttagelserna skiljer sig åt till resultaten. Detta skulle kunna tyda på en viktig skillnad mellan musiken och det vanliga inom citationstecken, språkets tänkande. Att det gestaltas på olika sätt. Det kan dock även vara diskutabelt om informanterna och jag verkligen hör musiken inom oss eller om vi bara uppfattar att vi gör det genom bilderna. Detta skulle då kunna leda till en skillnad inom gehörspelet jämfört med andra som främst utgår ifrån verbalt tänkande. Att det hos en icke-verbalt bildtänkare, dyslektiker, borde kunna innebära försprång i hastigheten även inom denna typ av spel. En verbaltänkare, inom citationstecken, är ju mer hänvisad till sin inre monolog i realtid. Detta skulle kunna vara en förklaring till den upplevda lätthet informanterna nämner kring gehörspel och improvisation. Att gehöret är en självklar del hos övriga informanter märks även på kommentarer. Informant 2 antar att alla skulle föredra gehörsinlärning om de fick välja, vilket jag betvivlar till viss del. Jag tolkar det som att hon ser sin starka gehörsförmåga så naturlig att den skulle vara generell för alla. Jag förtydligar att informant 8 skrattade när han berättade att han känner till musiker som inte kan spela en ton utan ett notblad framför sig, vilket han inte alls förstår. På tal om gehör så tog jag själv även hjälp av det i glosinlärning under grundskoletiden. Eftersom detta är ett moment som ofta upplevs svårt för en dyslektiker på grund av de saknade fusklapparna av orden i sitt tänkande, tog jag hjälp från flera sinnen. Jag skrev ordet upprepade gånger och lärde mig gehörsmässigt hur det lät när man skrev ordet på ett papper. Den rytm som pennudden bildade i skrivandet för respektive ord. På detta sätt kunde jag på sätt och vis sedan kontrollera att jag skrivit rätt under glosförhöret. Att glosan lät rätt. Detta tror jag skedde omedvetet till en början och det gick bra på förhören. Jag är dessvärre mer osäker på hur ändamålsenligt det var ur ett större perspektiv. Det gehör som informant 1, 3, 5 och 8 lyfter fram är det rena, inom citationstecken, gehöret, som inte är ihopkopplat med teorin, vilket är bra att vara medveten om. Informant 3 beskriver att det går bra i gehörskursen på musikskolan, vilket det även gjorde för mig. Jag vill dock ändå förtydliga att jag ständigt upplevde gehörsundervisningen kopplad till teorin och att det inte handlade om ren gehörsträning, vilket är synd. Jag funderar på om informant 6 ojämna upplevda gehör kan ha med detta resonemang att göra. En av informanterna hade dock svårt för gehörspel, vilket också var fallet för några av de personer som Miles och Westcombe intervjuade i sin bok. Detta tror jag också har med formaten och svårigheten att färdas mellan olika tillvägagångssätt att göra. Om man enbart utgår från notläsning i sitt spel skulle detta kunna leda till att man inte ser kopplingen lika tydligt till gehöret och lyssnandet i sig. Detta oavsett på vilken nivå man befinner sig på i notläsningen. Informant 9 upplever stora problem kring gehöret, men har inga problem med noterna. Troligtvis har hon aldrig behövt ägna gehöret en tanke då hon läst så pass bra. Personerna i Miles och Westcombs bok upplevde även problem med notläsningen i dessa fall, då jag tror att notläsningen tar så mycket energi och kraft att inte mycket plats finns över till något annat. Precis som läsförståelsen negativt kan påverkas vid problematik kring textläsning. Här följer ett citat. A good musical ear and good musical sensitivity may have carried the child through the first year. Then the pieces get longer and sheets of printed music are needed. Brand. Ett bra musikaliskt öra, eller gehör, och ett bra musikaliskt känslighet, sinne, kan bära eleven genom det första året. Sen blir stycken längre och noterna behövs. Detta är ett citat jag inte håller med om. Bara för att det ofta kan förhålla sig så betyder det inte att det borde eller måste vara så. Att man efter bara ett års spel skulle vara tvungen att använda sig av noter skulle inte behöva vara nödvändigt. Det finns andra tillvägagångssätt som bland annat beskrivs i intervjuresultaten. Ett exempel är gehöret som har oanade resurser, vilket vi inte utnyttjar i så stor utsträckning som man säkerligen skulle kunna göra. Man kan bara titta hur detta används i andra kulturer, i vår egen folkmusik med dess tradition och hur det används bakåt i historien. Något som jag upplever är svårt att få grepp om är informanternas egna definitioner av sig själva, vilken nivå det refererar till. Jag upplever till exempel att informant 6 gehörsmässigt är på en högre nivå än han säger sig vara när han beskriver att hans gehör försvinner vid upplevd stress. Han säger dock att ja, men man kan ju alltid spela blues. Hans definition av dåligt gehör är säkert högre på en högre nivå, eller bättre, än genomsnittligt dåligt gehör. Han utgår från sig själv som har en hög musikalisk preferensnivå. 7. Uttryck och känsla. Informant 1, 2, 3, som jag tolkar honom 5, 6, 7 och 9, anser sig ha lätt för musikalisk känsla och uttryck. Känslan är en viktig och en väldigt närvarande del i informant 3s musicerande utifrån hans text. Detta även hos informant 5. Han beskriver att han ser och känner musiken i bilder och vidare historier. Att färger och känslor kommer automatiskt. Något liknande beskriver även informant 2 och 9, att känslor, bilder och händelseförlopp kommer naturligt. Vid dessa tillfällen berör informant 9 inte teorin. Det är antingen eller. Informant 2 för samman den grafiska bilden av melodilinjen i bildtänkandet. Karaktären och känslan ska finnas med i bilderna och även hon befinner sig i miljön, klättrar på bergen. Det är som en film, som hon beskriver det. När jag frågar henne hur hon tänker musiken svarar hon att hon tänker den i bilder och historier. Informant 6 tror att alla dyslektiker generellt är bra på det som har med personlig tolkning att göra i musiken. Att man är mer kreativ, har lätt för att komma med nya infall och idéer. Detta kanske också för att man inte är lika bunden och att man kan koppla annorlunda. Han menar även att musik är ett förhöjt emotionellt tillstånd. Informant 4. Inget svar. Personlig reflektion. Även dessa områden tycks vara starka och väldigt lättillgängliga. Jag vet inte om detta är något som alla musiker skulle säga sig vara bra på, men man kan troligen som dyslektiker ha känslan och uttrycket i högre grad genom att dra detta till bildtänkandet. Jag är övertygad om att bildtänkandet här bidrar starkt till det positiva. Ett val som flera av informanterna tydligt beskriver står mellan teorin och känsla, bilder. Det är även här antingen eller. Att även detta skulle kunna vara vedertaget är mycket möjligt. Förmågan som beskrivs i att tänka i bilder, historier, att lätt kunna gå in i musiken och den miljö man gestaltar tycker jag dock är slående. Om man redan har ett bildtänkande och en stark kreativitet är det inte konstigt att bilderna och historier lätt kommer till en på ett näst intill automatiskt sätt. Vägen mellan musiken och denna typ av information verkar även den kortare och direkt. Man har lätt för att associera och ge musiken en parallell handling och förståelse. Denna typ av information gör normalt den högra hjärnhalvan och formatet på detta är tredimensionellt, vilket dyslektiken redan arbetar i. Här behövs ingen översättning, vilket det kanske normalt, inom citationstecken, hos andra till viss del kan behövas. Formatet är här redan detsamma. Detta kan vara en förklaring till den upplevda närheten. Man är alltid där. Det var intressant att det togs upp så mycket kopplat till bildtänkandet i samtalen utan att det hade någon vetskap inom citationstecken om det dyslektiska tankesättet. Informant 2 beskriver helt på eget initiativ hur hon bygger upp hela filmsekvenser kring och utifrån musikstyckena. Informant 5 har även han ett uttänkt och tydligt förhållningssätt kring detta sätt att arbeta med musik. Han har även en metodik kring detta område som man använder i framförallt de högre åldrarna. 8. Text. Förmåga att memorera sångtext. För flertalet informanter 3, 4, 5, 8 och 9 är utantill inlärningen av sångtexter ett stort problem. Förutom för sångerskan informant 1 och informant 7. Informant 3 beskriver sig vara sjukt dålig på att lära sig sångtexter utantill och upplever sig här sakna bra tillvägagångssätt. Informant 5 är fullständigt urusel och upplever sig lätt även kunna tappa texter han egentligen kan. Han ser den inte framför sig i tänkandet och han har erfarenhet av att det kan underlätta att relatera texten till bilder. Informant 8 menar att textinlärningen är hopplös, att det i princip är omöjligt, och informant 9 att det är väldigt svårt. Hon och informant 2 kommer under sina intervjuer på att de inte ser ord i sitt tänkande. Vi berörde inte ämnet sångtext under informants 2 och 6 intervjuer. Personlig reflektion. I detta avseende upplevs stora problem hos informanterna utom hos informant 1, sångerskan, som jag återigen härleder till tänkandet. Man kan inte se ord framför sig i tänkandet, vilket för övrigt informant 2 och 9 kom på live under intervjuerna, vilket man nog annars tar hjälp av i textmemorerandet. Jag vill här förtydliga att jag inte berättade om denna oförmåga innan företeelsen. Informant 5 talar om bilder som hjälpmedel, vilket även jag använder. Dessa hjälper dock främst till med förståelse och textinnehåll, men problematik kring exakt ordningsföljd av orden kan uppstå. Jag själv upplever formatkrocken som tydlig när jag sjunger. Jag är då helt i det musikaliska och vill även vara där. Jag kan inte alls lita på att sångtexten kommer till mig även om jag kan låten väl och har för min trygghets skull ofta en minneslapp till hands. Detta gäller dock inte när jag sjunger på språk som jag inte kan eller ordagrant förstår. Jag sjunger ofta sånger på olika afrikanska språk där texten aldrig efter inlärning orsakar några problem. Där är jag helt trygg Anledningen som jag ser den är att jag lär in sångerna helt gehörsmässigt, vilket är mitt sätt. Informationen lagras och hanteras då på ett annat ställe. Det är i sång på språk som jag behärskar då problematik uppstår. Jag har inga problem med att hitta känslan och innehållet i texten. Det finns där starkt. Men att komma ihåg rätt ord i rätt ordning är det svåra, även i sånger jag gjort själv. Det är även här liksom åtskilt och uppdelat i två olika moment, ord respektive förståelse, platt kontra mitt tredimensionella. På ett sätt underlättar det om jag aldrig sett sångtexten, men på ett annat hjälper den till. Jag känner mig ibland som ett levande rekord, musikläraren som lär ut sånger hela dagarna utan att kunna en enda själv. I Miles och Westcombs bok berättar en person om svårigheter att minnas sångtexter, men att hon minns texter på sånger från barndomen. Hon tror själv att detta beror på att de är så starkt förankrade, förknippade med bilder. Hon beskriver att hon ser dem som en film inom sig. Här tycker jag mig tydligt se bildtänkandets roll och en beskrivning av det filmtänkande som beskrivs i bakgrunden av Davis. Hon har troligtvis som barn även lärt sig texterna på gehör, genom hur det låter. Att lära sig det utan att ha sett någon text tror jag också har en positiv inverkan på bildernas spelrum och den direkta kopplingen till betydelsen i bilder och känslor. Jag är också övertygad om att denna problematik har med det icke-verbala tänkandet, bildtänkandet att göra, eller snarare den uteblivna förmågan att kunna tänka verbalt. Även Hellberg tar upp denna problematik med sångtext. Det är omöjligt att lära sig texter utan till och att sortera saker i rätt ordning. Detta menar hon för att minnet inte lägger sig i ordningsföljd som ett pärlhalsband utan mer som pärlor spridda över bordsyta. Om man, som jag ser det, inte heller har förmågan att se ord i sitt tänkande leder det naturligt till att man kan uppleva svårigheter med att memorera information med detta medel. Flera av informanterna gjorde inte denna koppling och ansåg snarare att det måste ha med brist på träning och slapphet att göra, vilket även kommer upp vid andra frågesvar. Typiskt dyslektiskt måste jag här få lägga till. Man har tränat i mängder och skyller gärna på att man är lat, men så är inte fallet. Man får i vissa situationer kämpa som ett djur. I andra har man däremot ofta omedvetet det väldigt lätt. Och det finns förklaringar, andra förklaringar till allt. 9. Tillvägagångssätt, inlärning. Utöver det som redan har nämnt i ämnet tar informant 1 upp det motoriska minnet som hon använder sig av. Detta gör även informant 5, vilket han beskriver sig vilja komma ifrån. Det inre hörandet, att man tydligt hör musiken inom sig, tas även upp av informant 5 och 6, som även tar upp behovet av strategi. Informant 7 förtydligar inlärningsordningen en sak i taget, vilket delvis även informant 9 gör, som beskriver ett väldigt strukturerat, metodiskt och effektivt tillvägagångssätt. Informant 2 beskriver noga sitt sätt att gå tillväga för att komma till sin helhet. Personlig reflektion. Vikten av struktur och helhet ser man i intervjuerna, vilket även lyfts fram i litteraturen. Man vill gärna ha helhetsintryck och överblick i musicerandet, vilket man skaffar sig på olika sätt. Det motoriska tillvägagångssättet är ett rätt genomgående sådant i informanternas svar. Jag upplever för min egen del att jag nog har vissa delar i mitt spel i mitt motoriska minne och jag vet inte om detta är så negativt som informant 5 och delvis 6 anser. Informant 5 hävdar bestämt att det är negativt och något som han vill komma ifrån. Om det nu är så att musiken är befäst på ett mer intuitivt och direkt sätt, kanske motoriken i större utsträckning är en naturlig del av spelet. Kanske rent av ofrånkomlig i ledet mellan musikalisk tanke till spel. Jag tror att det är så det ligger till. Att vi dyslektiker i större utsträckning istället automatiserar ljudet med det motoriska greppet. Ett viktigt led i det snabba direktspelet och den upplevda friheten på instrumenten. Jag minns att jag som barn ofta satt och spelade mina pianoläxor på bänken i skolan. En av dem kan jag på det viset än idag, Gavotte, från den gröna Vi spelar piano, om jag inte minns fel. Denna använde jag ibland starten på som knep för att ha koll på höger och vänster. Ibland kan jag också motoriskt behöva skriva i luften för att hitta ett ord, antingen vid befästning eller vid stavning. För att få hjälp att få upp någon slags inre bild av det i den utsträckning det går. Detta är något som jag också lagt märke till att andra personer med dyslexi gör. Med tanke på motorik använder jag även melodiers upp- och nedåtrörelse mycket. Även rent motoriskt. Tonhöjden känns kroppsligt automatiserad för mig. När jag lär ut sånger och musik visar jag nästan alltid tonhöjden för att visa på skillnader tonerna emellan och för att tydliggöra och visualisera detta samtidigt som eleverna hör det. När jag lär ut en sång i större grupp visar jag ofta tonhöjden med ena handen parallellt med den andra informationen. Detta sker när jag vill nästintill automatiskt och jag behöver inte lägga någon tankeverksamhet på det. Detta är även något som jag låter flöjtelever själva använda för att starkare förankra tonhöjd, men också som ett verktyg att ta till som ett led i hörspel och härmande. Jag har även med momentet i uppsjungningsövningar i klassundervisning i samma syfte. Om tonhöjdsuppfattningen är tveksam kan detta vara steget innan man spelar och man befäster även denna då ytterligare, även i kroppen. Det motoriska minnet är även omtalat av Oglethorpe som beskriver att man som dyslektiker ofta har ett väldigt utvecklat kinestetiskt kroppsminne som man skulle kunna ta mer hjälp av. Detta skulle kunna förklara varför detta typ av minne ofta används och omnämns i intervjuresultaten. Enligt Liljestams 4 tillvägagångssätt till inlärning och memorering finner jag att det auditiva minnet kopplat till dyslexi används i stor omfattning. Synminnet används, men informanterna har inte berört detta utöver det normala inom citationstecken. Det kinestetiska och taktila minnet används i relativt stor omfattning, dock utan att vissa informanter uppskattar det i någon större utsträckning. Det verbala tycker jag mig dock se en mindre användning av, såsom musikteoretiska uttryck och resonemang. Jag tror dock att synminnet kan komplettera och komma till hjälp vid verbal information. Att man hellre tittar och härmar än att exempelvis genom en muntlig instruktion ta in information hur ett gitarrackord fingermässigt ska tas. Utöver detta har jag redogjort för tillvägagångssätt inom inlärningen under andra rubriker i detta avsnitt. 10. Övrigt. Informant 1 beskriver känslan av att inte känna sig lika respekterad. Informant 2 anser det vara fel och utsättande med avistaläsning inför andra. Informant 6 påpekar att musikskolan borde ändra sin pedagogik för dyslektiker och även att inträdesproven borde ha en annan form. Ett starkt pedagogiskt intresse beskriver informant 3. Informant 6 härleder detta till dyslexin och informant 5 som är van vid pedagogiskt tänkande för att han alltid medvetet försökt hitta lösningar för sin egen del. Han upplever sig ha lätt för att kunna analysera och se elevers problem och styrkor. Informant 9 upplever sig vara väldigt analytiskt, en förmåga som hon kan ha fått då hon funderat mycket över sina förmågor och oförmågor inom textsammanhang. Hon härleder även till att det krävs en noga bearbetning av skrivet material i hennes fall. Informant 6 förtydligar att han tycker att man som dyslektiker ska få lära sig noter fast på rätt sätt inom citationstecken. Med en dyslektiker eller någon utbildad inom detta som lärare. Informant 8 tar också upp att en annan typ av pedagogik behövs. Personlig reflektion. Att ett pedagogiskt intresse tas upp av lärare och lärarstudenter är i sig inget märkvärdigt. Davis beskriver i sin bok att bildtänkandet leder till snabb slutledningsförmåga, att snabbt kunna se samband och resultat. Detta är en användbar diagnostisk förmåga inom läraryrket. Några av informanterna tar upp att deras egen upplevda problematik lett till funderingar över pedagogiska fenomen. Informant 5 upplever en lätthet att analysera och kartlägga elevers kompetenser. Ja, för egen del förstår även hans pedagogik bra och tänker själv i samma pedagogiska banor. En sak i taget och analyserandet som en viktig del. Det pedagogiska skulle man även kunna se tillhöra dyslexins positiva konsekvenser, vilket Davis framhäver. Något väldigt användbart som man har mycket nytta av i många olika sammanhang. Det är således synd att andelen återvändande dyslektiker till skolans värld efter avslutad utbildning inte är allt för stor. Något som i och för sig är förståeligt, men väldigt synd. Skolan går då miste om den verklighetstrogna inom citationstecken, kompetensen som den framför allt är i så stort behov av. Förståelsen för vad dyslexi egentligen handlar om är här enligt min erfarenhet alldeles för låg, vilket tyvärr påverkar eleverna med dyslexi på ett negativt sätt. Denna förståelse är inte heller tillräcklig i musiksammanhang, i stort som på musik- och kulturskolor, som på musikhögskolor. I intervjuerna framkommer känslan av att man inte är lika respekterad, vilket jag ser som mycket anmärkningsvärt och allvarligt. Utsittande situationer tas upp och beskrivs. Även påpekande och önskemål om ändrad och anpassad pedagogik tas upp, vilket även jag känner igen mig i. Efterfrågan på förändringar utifrån intagningsprovens utformning tas också upp, vilket jag för min del också vill framhäva och själv har erfarenhet kring. Avistaproven är ett särskilt diskutabelt sådant. Det är tänkvärt och det är viktigt att en diskussion påbörjas och fördjupas så snart som möjligt inom detta område.